Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Paul Kennedys The Rise and Fall of the Great Powers är en klassisk historisk analys av hur stormakter växer fram, hur de behåller sin ställning och varför de till slut tappar kraft. Boken är inte en vanlig berättelse om enskilda krig eller ledare utan en bred studie av sambandet mellan ekonomi, militärmakt och långsiktig geopolitisk styrka från mile 100-fottalet fram till slutet av 1100-talet. Kennedy visar hur länders ekonomiska bas avgör hur mycket militär och globalt ansvar det kan bära, och hur ett för stort avstånd mellan ambitioner och resurser leder till överbelastning. Perspektivet är globalt, men mycket av resonemanget blir extra tydligt när man följer Europas maktbalans, Storbritanniens försvagning, USAs uppgång och Sovjetunionens fall. Det är en bok för den som vill först ord storpolitik som ett system av begränsningar, inte bara som en följd av enskilda beslut. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ekonomisk styrka som grunden för militär och politisk makt. Kärn i Kennedys bok är att stormakters inflytande nästan alltid vilar på deras ekonomiska förmåga. Ett land kan vinna krig, bygga flottor, underhålla arméer och skapa allianser bara om det finns ett tillräckligt stort ekonomiskt överskott bakom. Kennedy betonar därför inte bara BNP eller rikedom i allmän mening, utan hur resurserna faktiskt kan omvandlas till strategisk kapacitet. Det gör att ekonomin blir mer än en bakgrundsfaktor, den blir själva förutsättningen för varaktig makt. I boken används detta för att förklara varför vissa stater kunde dominera under längre perioder, medan andra med imponerande militära ambitioner till slut pressades av sina egna kostnader. Poängen är inte att pengar ensamma avgör allt, utan att makt i längden kräver en produktiv bas som kan bära försvar, handel, administration och teknik samtidigt. För en lösare som vill först svensk eller europeisk stormaktspolitik ger det ett tydligt ramverk militär styrka är, alltid beroende av vad ekonomin faktiskt klarar att bära över. Tid. För det andra, imperial overstretch, när ambitionerna blir större än resurserna. Ett av bokens mest kända begrepp är imperial overstretch eller imperial oversträckning. Det handlar om situationer där ett land tar på sig fler militära och politiska uttaganden än ekonomin kan finansiera på ett hållbart sätt. Kennedy visar att detta inte bara är ett problem för gamla imperier utan en återkommande mekanism i stormaktshistorien. När staten måste lägga allt större delar av sina resurser på försvar, baser, flottor och krig, trängs investeringar i civila delar av ekonomin undan. På kort sikt kan det verka som styrka, men på längre sikt urholkas själva grunden för makten. I boken blir detta särskilt viktigt för att först varför även framgångsrika makter kan börja försvagas innan det formellt kollapsar. Det är inte nederlag i ett enda slag som avgör, utan en långsam obalans mellan uttaganden och kapacitet. För svenska lösare ligger tanken nära historiska erfarenheter från perioder då svenska riket försökte hålla för stora militära ambitioner i förhållande till sin ekonomiska bas. Boken använder alltså översträckning som en förklaring till gradvis försvagning, inte plötslig katastrof. För det tredje, 500-århundraden av skiftande stormaktsordningar. Han följer hur makt flyttas mellan stater när handelsvägar förändras, när ny teknik dyker upp och när krig blir dyrare att föra. Spanien, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, USA och Sovjetunionen är alla delar av denna större rörelse. Det intressanta är att Kennedy inte bara listar vinnare och förlorare utan försöker visa varför vissa maktcentra tillfälligt får fördelar och sedan tappar dem. Det gör boken särskilt användbar för den som vill se historien som ett mönster av återkommande omfördelning av kraft. I en svensk kontext blir detta också ett sätt att först för varför Europa så länge var världspolitikens centrum och varför maktens tyngdpunkt senare flyttades mot andra delar av världen. Bokens långa tidshorisont gör att den inte fastnar i enskilda krig utan visar hur globala skiften byggs upp över generationer. Det ger lösaren en bredare förståelse av historisk förändring än vad en mer episodisk militärhistoria brukar göra. För det fjärde. Världskrigen som tydliga brytpunkter i den moderna maktbalansen. Kennedy använder det för världskrigen som avgörande vändpunkter i berättelsen om stormakternas uppgång och fall. Första världskriget markerar enligt honom hur Storbritanniens relativa dominans började utmanas på allvar. Samtidigt som USA, enorma ekonomiska kapacitet blev allt viktigare för den nya maktbalansen. Andra världskriget försvagade Europas gamla stormakter ytterligare och öppnade vägen för en ny värld där USA och Sovjetunionen blev de centrala polerna. Det viktiga här är att krigen inte bara ses som militära händelser, utan som prövningar av hela samhällens produktionsförmåga. De länder som kunde mobilisera industri, arbetskraft och transportnät överlevde bättre än de som bara hade traditionell militär prestige. Kennedy visar också hur krigen accelererade redan pågående ekonomiska förändringar, vilket gjorde att den gamla europeiska ordningen inte kunde utställas efter eldtornatorna var hunn. För den som löser boken blir världskrigen därför inte isolerade katastrofer, utan bevis på hur ekonomisk uthållighet avgör vilken makt som kan bära en global roll. Det ger en tydlig länk mellan militär historia och modern geopolitik. Slutligen, en realistisk men debatterad förklaring av internationell makt. Boken har blivit inflytelserik just därför att den erbjuder en tydlig och användbar förklaringsmodell, men den har också mött kritik. Kennedy försöker undvika ren ekonomisk determinism genom att nämna andra faktorer som geografi, militär, organisation, moral och allianser. Ändå uppfattas boken ofta som starkt ekonomiskt styrd, eftersom den så konsekvent kopplar makt till resursbas och uthållighet. Det är samtidigt en av dess styrkor eftersom modellen blir lätt att använda för att tolka historiska mönster och samtida storpolitik. Kritiker menar dock att den ibland underskattar inrikespolitik, ideologi och andra icke-ekonomiska krafter som också påverkar hur stater agerar. Just den spänningen gör boken intressant eftersom den inte bara ger svar utan också väcker frågor om hur mycket av historien som kan förklaras av materiella villkor. För läsare som arbetar med utrikespolitik, historia eller internationella relationer är detta en viktig kombination av teori och empiriskt exempel. Boken står ut genom att den förklarar makt som en balans mellan ambition och bördkraft snarare än som ett uttryck för ren vilja eller militär briljans. Sammanfattningsvis, The Rise and Fall of the Great Powers passar bäst för läsare som vill förstå historia, internationella relationer och geopolitik på en större strukturnivå. Den är särskilt givande för studenter, forskare, analytiker och allmänt historieintresserade som vill se hur ekonomi och militärstrategi hänger ihop över mycket lång tid. Det som gör boken ovanligt stark är att den inte nöjer sig med att beskriva enstaka konflikter, utan försöker förklara varför vissa stater får global räckvidd och varför den räckvidden till slut blir för dyr att hålla fast vid. Jämfört med många andra böcker i samma genre är den mindre anekdotisk och mer systematisk. Samtidigt är den mer tillgänglig än många akademiska verk, eftersom Kennedy skriver tydligt och med stor historisk bredd. För den som vill förstå varför stormakter som Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA och Sovjetunionen fått så olika öden erbjuder boken ett mycket användbart perspektiv. Den ger inte bara historisk kunskap utan också ett sätt att tänka om dagens maktförskjutningar inklusive frågan om hur en stark ekonomi faktiskt omsätts i långsiktig global makt. Om du vill stödja Paul Kennedy, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!